Hallå alla lyssnare, hjärtligt välkomna till Insikter från Utsikter, podden du mår bra av. Och jag som pratar nu heter Malte Hallqvist, komiker och föreläsare och även då poddinnehavare kan man säga. I Alvik på Scandic där fick jag möta en för mig helt okänd människa. Men jag fick tips via en kompis, tack Patrik Olsson i Kil, om Katarina Graffman, en antropolog. Som jag då började kolla in lite, lyssnade på TED-talk, läste artiklar, hennes podd och så vidare. Och till slut kände jag att den här tjejen är jag ju supernyfiken på. Så jag hör av mig till henne och hon säger ja. Och detta är avsnittet som blev tack vare detta. Så jag köpte inte mer om det. Nu är det dags för 67:e avsnittet av Insikter från Utsikter med Katarina Graffman. Katarina halkade först in på statistik. Ibland halkar man fel, fast rätt. För det ledde till slut till studier i antropologi. Alltså lite förenklat, studier i mänskligt beteende. Hon fastnade direkt för ett ämne och är nu antropolog 24/7. I Katarinas fall handlar det just nu främst om vårt beteende kring konsumtion. Och hon föreläser bland annat på TED-talk, får uppdrag av stora företag och flyttar in i familjer för att ännu bättre kunna följa dessa beteenden. Hur ser vår konsumtion ut i framtiden? Vad kommer hända med vår miljö? Och blir man bättre eller sämre på nära relationer när man jobbar som antropolog? Detta och mycket mer kommer här. Men först, att vara den andra frun.
När jag har varit så här hos folk ganska länge, för jag är ganska länge hos folk.
Ja.
Då kan jag säga så att ja, men nu är jag klar, nu är jag nöjd. Jag liksom, tror inte jag kommer se så mycket mer. Och då säger jag, va? Ska du inte komma någon mer nu? Det har varit så himla trevligt att ha det här.
Har de fått en relation till dig?
Ja, en familj jag var i. Så sa faktiskt mannen så här, va, det som har haft en andra fru. Det har varit jättehärligt.
Hur tar du det? En andra
nej, men
fru?
Eftersom jag visste att andra fru då bara inte var något fysiskt.
Nej, okay.
Det visste jag. Som hade varit där. Ja. Så blev jag faktiskt helt glad. För jag tror att det var så här. Och det här känner jag jätteofta, att jag kommer in som en frisk fläkt. I många människors liv.
Hur mår du?
Jag mår bra.
Ja?
Ja.
Och vad beror det på då?
Dels har jag sett fram emot att få träffa dig.
Mm.
Och det blev ju inställt sist, ja, när vi skulle träffas.
Visst. Ja.
För att du hade ju en liten smärre
operation.
Händelsen.
Ja.
Ja, precis. Så jag tycker att det är jättekul att vara här. Och vi ska väl säga att vi är i Alvik.
Ja, vi sitter på Scandic Alvik kan vi gott säga. För att vi sitter i deras foyer utan att fråga.
Ja, och dricker deras kaffe.
Men det har jag betalt för.
Ja, men bra.
Så de fick ju någonting.
Ja.
Plus reklam.
Eller
så
hur?
40 spänn plus reklam.
Ja, det ligger ju väldigt nära. Herregud. Till centrala Stockholm.
Mm. Får man väl ändå säga. Och du bor i Uppsala och tog dig hit?
Jag tog mig hit med tåget.
Ja. Mm. Är det någon snabbtåg till Alvik eller måste man inte till centralen?
Ja, jag måste till centralen först.
Lite bökigt.
Ja, lite bökigt. Ja. Men det funkar.
Vi är tacksamma att du bökade hit.
Ja, det funkar faktiskt. Så, nej, så jag bor i Uppsala sen en kort tid, sen i somras.
Vi kanske skulle ta det. Jag brukar börja med lite snabbfrågor.
Just det, precis.
Nämligen,
ja, precis.
Hur mycket har du lyssnat in podden?
Ja, det har jag gjort en del.
Ja, ja. Okej. Mm. Vad kul. Det är inte alla gäster som har hunnit med det. Men då kör vi.
Ja.
Fullständigt namn.
Anna Katarina, förut Clemensdotter Graffman.
Ålder?
52.
Familj?
Mm. Vill du veta vad?
Mm.
Två söner. En som fyller 25 snart och en som är 19.
Civilstånd?
Självständig.
Hobby?
Tennis.
Mm.
Att spela.
Jo, jag förstår. Du väntar på en följdfråga där.
Ja, precis.
Om du fick tipsa om den bästa TED-talk-prataren, talaren, då skulle det vara...
Jag har ingen sådär direkt som jag känner att wow, den förändrade mitt liv. Och det är ju många som tittar på TED-talk som upplever det. Jag kan se det mer som en kort, snabbt sätt att få information om personer, tematik eller teorier. Så att jag kan titta på TED Talk om jag känner att det här måste jag liksom lära mig lite grann om.
Mm.
Så jag har nog inget sådär som jag känner, wow, vad det förändrade mig som människa.
Nej, okej. Okay. Vi släpper den då.
Ja.
Och så koncentrerar vi oss på Katarina Graffman.
Det kan vi göra.
För jag som sagt är väldigt nyfiken och har kollat upp dig givetvis. Men...
Du har gjort din research?
Ja, men det minskar ju inte min nyfikenhet, utan tvärtom. Så jag tänkte vi börjar från början. Du har ju flyttat till Uppsala nu, sa du. Men var är du uppväxt någonstans?
Alltså jag har ju bott då, det här måste vi reda ut. För jag tror att jag har bott i Värmland i nästan 10 år av mitt liv.
Ja, det är också intressant att man tror att man har bott i Värmland. Liksom, har du bott på gräns till Karlskoga eller något?
Degerfors.
Degerfors, ja.
Alltså den är lite så, för jag har för mig att den ligger i Värmland men tillhör...
Örebro län.
Exakt.
Mm, men alltså landskap, den är lite... Ja, den är det. Men många... Alltså
men
Ernst vill gärna säga att han är i värmlänning.
Ja.
Och han är från Degerfors.
Exakt. Så Degerfors, då... det är fina grejer. Ja. Där bodde jag 6 år av mitt liv.
Oj.
Sen flyttade jag till Karlstad, vet du.
Så du har bott i Karlstad?
Ja, jag gick högstadium i Karlstad.
Det hade jag ingen aning om.
Mm.
Och ändå tycker jag att jag har gjort min research.
Ja, exakt.
Men jag har mest kollat in
det är sånt där som
din
inte liksom,
roll
ja, exakt, som, inte syns.
Som antropolog. Som vi kommer till snart.
Högstadiet, Karlstad.
Sorry, Karlstad.
Gymnasium,
mm.
Västerås.
Vad läser du för
natur.
Mm.
Och sen så började jag läsa Uppsala och då pendlade jag faktiskt första tiden innan jag flyttade till Uppsala.
Och då läste du?
Jag började läsa statistik.
Aha.
Ja.
Är du lite så Excel-brud?
Nej, jag är precis tvärtom.
Ja.
Och det insåg jag då. Efter...
När du har
när
du läst statistik ett tag så tänkte jag
började läsa litteratur, historia.
Mm.
Och hoppade av ganska snabbt för jag kände, gud, det här, vad ska man det här till? Och då hoppade jag faktiskt av. Och så jobbade jag lite grann. Och sen tänkte jag, nej, men jag kan kanske inte läsa något så flummigt. Jag måste läsa något mer konkret. Och då tänkte jag, men ekonomi, alltså det är väl så här. Så tänker ju rätt så många människor. Mm. Ekonomi, då har man någon typ av grundutbildning. Du kan göra lite vad som helst. Och tänkte jag, men jag börjar med statistiken för den verkar ju absolut tråkast. Så började jag med statistik. Och då måste man ha en termin statistik.
Mm.
Så läste jag det och det var väl okej. Sen fick jag ganska goda kamrater under den kursen som skulle läsa statistik B. Och tänkte, men jag vill också.
Man är ju flockdjur, va?
Och där pratade vi lite grann om, det var en ganska tydlig nivåskillnad.
Mm-hmm.
Från A till B.
Ah.
Mm. Och då hoppade jag av igen. Och sen så läste jag lite socialpsykologi resten av terminen. Och sen tänkte jag, måste göra något annat. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Och satt och bläddrade i kurskatalogen. Hade aldrig hört talas om antropologi. Men då dök det upp som en kurs och jag kände, fan, det där lät spännande. Och sen började jag läsa det och sen har jag bara läst antropologi. Mm. Då var det som en så här, wow.
Och hur gammal var du då?
Då var jag, vad kan ha varit, 22, 23 kanske. Ja.
Och om man inte vet vad en antropolog gör, hur skulle du förklara det?
Antropologin generellt handlar om att förstå varför människans samhällen och... Jag säger ju kulturer. Jag är ju kulturantropolog.
Ja. Mm. Och hur kan det då se ut? Du var inne på det innan vi riktigt startade här. Att det kan vara företag som ger dig uppdrag.
Mm.
Vilket gör att du kanske typ bor hos en familj. Och blir din andra fru. Och
exakt.
Sådär. Du verkar fullt upp tycker jag.
Ja, men det är ett härligt liv.
Ja,
ja.
Nej, men vi, för att liksom förstå vem du är. Hur skulle... Kan du ge ett exempel på ett företag som har gett ett uppdrag som man... För mig, och då tror jag att det är för fler som lyssnar, att det är lite luddigt i kanten att vara antropolog inom konsumtionskulturen. Det
precis.
Blir sådär
okay.
Svårt
att... Vad gör hon?
Ja, vad gör du?
Så att fan, om du... vad flummet. Alltså, jag fyller inte i Excel-ark.
Nej.
Det är bara en sån sak. Det gör det lite tydligare.
Gör det?
Ja, eller inte.
Ja, men
jag kan
ta
ett exempel.
Ett konkret exempel från ett företag.
Ja, jag jobbade många år med Sveriges Radio, bland annat. Och de, som många traditionella medier har ju de haft lite problem med lyssning. Och det var ju framförallt då när alla nya medier kom. Så då var det ju mer fokus på mediekonsumtion, vilket också är en del i det här konsumtionsförståelsen. Mm. Och då när där någon gång, det här är ju länge sedan, men du och jag är ju lite äldre så vi vet ju vad som hände då 2005, 2006 framåt när alla de här nya medierna kom.
Mm.
Och många av de här traditionella medieföretagen var ju ganska nervösa då. För plötsligt bara rasslade det till och de bara, vad händer? Kommer vi någon lyssna på radio? Kommer någon läsa papperstidning? Ja, men kommer du ihåg den diskussionen?
Absolut, och det var väl i, ja, i, du var ju inne på det, men i 2007 kom väl smartphone, va?
Ja, precis.
Och där hände det något.
Ja. Och de åren 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, där någon gång gjorde jag flera projekt i Sveriges Radio. Där vi tittade på, då hade de redan börjat märka av att barn och unga inte lyssnade på samma sätt längre på Sveriges Radio. Och hade ju redan börjat tänka då, vad kommer det här innebära för oss? Och då gjorde vi fältstudier, heter det då, hemma hos ett visst antal människor. Och
vem väljer ut de människorna?
Ja, det är ju jag som gör det.
Ja.
Ja, och då, i och med att jag har en jättestor bas med människor alla år som jag har varit aktiv. Så att ofta liksom, gör jag snöbollsrekrytering. Så att jag frågar dig, känner du någon som känner någon?
Mm.
Ja, och så får liksom hitta de här personerna. Och så träffar jag dem och pratar med dem för att se om de passar in liksom, i den här studien jag ska göra. Och i det här fallet så studerade vi unga vuxna och var med dem, och då spenderade vi mycket tid med dem. Så att vi är ju hemma hos människor länge.
Ja, men sitter du som en fluga på väggen eller har du massa frågor?
Nej, metoden heter ju deltagande observation.
Okej.
Okay. Etnografi är ju antropologens metod. Så det innebär att man inte är som en fluga och bara sitter och observerar, utan jag är ju där för att liksom delta i deras liv.
Mm.
Men jag styr ju inte. Men jag kan liksom...
Du kan ju fråga, varför gjorde du så?
Exakt, precis.
Varför valde du det?
Exakt. Varför valde du den där kanalen? Eller, ja, du ska göra havregrynsgröt. Varför gör du det nu? Typ så.
Det är tur att du har en ganska trevlig utstrålning. Annars skulle man ju bli vansinnig på en sån.
Ja,
så
eller hur?
Ifrågasätta allt.
Ja, precis. Så bara, vad fan?
Skit i det.
Ja, exakt.
Jag äter den här gröten för att jag... Ja, det behöver inte du bry dig om.
Exakt, lite så. Så att man måste ju, det liksom handlar ju om förtroende, det är precis som du säger.
Mm.
Jag kan ju inte komma hem till någon om de känner så.
Nej, det skulle vara jobbigt.
Det skulle vara jättejobbigt. Men det har hänt så väldigt få gånger att jag känner att nej, jag kan inte, de får inga förtroende för mig. För då kan ju inte jag vara kvar.
Men det har hänt.
Det har hänt vid något tillfälle, tror jag.
Mm.
Det har känt att de har varit väldigt sådär, försiktiga med vad gör hon här eller vad liksom. Men jag tror att säger du ja till den här typen av studie, då kanske du direkt, för det är därför jag också träffar dem, att de känner att nej, men vad kul. Så det är nog snarare tvärtom, skulle jag säga, att det är förvånande att så att säga, 99% av dem jag träffar säger ja, men absolut. Du får komma hem till oss.
Ja, men tror jag är så förvånande. Gillar man inte sig själv oftast?
Jo.
Och är det någon som kommer intresserad av dig?
Exakt, men det som är förvånande är att det görs så mycket undersökningar då.
Ja.
Och då görs det ju massa här enkät och olika, du har säkert fått massa enkäter hemskickat och hej och hå. Och de som jobbar med den typen av undersökningar säger att det blir svårare och svårare för folk att få folk att lägga tid på sådana och att dela med sig av vem de är. Så därför, men jag håller med dig, det är klart att man blir lite smickrad när någon är intresserad av att veta vem du är liksom.
Ja.
Och sen den andra sidan är ännu mer intressant. Under alla år som jag har hållit på med det här är det bara en person som har frågat om de får läsa om sig själv efteråt. För mig är det ännu mer intressant, för hade jag haft en antropolog hängande med mig så hade jag bara, fan vad intressant, jag vill läsa vad du har kommit fram till.
Mm.
Det hade varit skitintressant. Nej, det är folk inte intresserade av.
Va?
Ja, så det är,
ja, det hade jag velat ha läst.
Verkligen?
Ja.
Ja. Det hade ju varit som, jag behöver inte gå i terapi, jag har haft en antropolog hemma hos mig som gör en avläsning liksom.
Ja, vi var inne på det förut också när de säger att du blir som en andra fru, att det blir lite samtalsterapeut över det.
Verkligen.
Och åtminstone samtalscoach.
Verkligen.
Ja.
Ja. Så det är skitintressant. Men i alla fall det som jag tänkte där då med Sveriges Radio, så kom vi fram då efter att vi hade gjort studier, och då är vi hemma så pass länge att man börjar känna att okej, men nu förstår jag hur de lever sitt liv, hur kommer radion in i deras liv eller kommer inte in i deras liv. Och det vi såg bland annat i den studien var ju att vuxna som precis hade fått barn och var hemma med sina barn började lyssna mer på radio när de var föräldralediga. Alltså radion kom in som en mycket tydligare aktivitet i deras liv. Och då var det, för man har då svårt då, och för till exempel traditionell public service, är det ju svårt att attrahera unga och barn idag. För de har så himla mycket annat att välja på. Jämfört när vi växte upp, då satt man ju klistrad vid tv-programmet, eller hur? Det var liksom det enda som fanns.
Det fanns ju inget.
Nej, så man var helt så här, bara, gud. Och så ser det inte riktigt ut, så public service förlorar ju sin grogrund, för det är också väldigt många idag som inte sett sina barn framför barnkanalen. För att det finns så mycket andra alternativ. Då har man ju inte ens byggt ett, någon typ av relation när de är jättesmå. Men då var det tydligt att om man kan liksom locka de unga vuxna, ja men då per automatik får man ju in barn, för då blir de en del av föräldrarnas vanor liksom. Så det kan vara ett exempel på sånt som vi tittar på då.
Mm. Så vad var din rapport till Sveriges Radio efteråt?
Nej, det var att om man gör riktigt jäkla bra program till kanske föräldralediga, att man hittar riktigt bra program, för då får ju de kanske som inte haft, det här var ju några år sedan, nu är det ju ännu färre som har en relation med Sveriges Radio på det sättet. Samtidigt så har ju Sveriges Radio, de har ju lyckats jättebra med sina poddar och sådär. Och där har de ju verkligen hittat områden som attraherar unga människor. Så de har ju hittat ett sätt att liksom bli en aktör i deras liv i alla fall. Mycket kanske mer än vad papperstidningar har gjort.
Mm-hmm.
Kanske inte lika intressant.
Sponsorsnack.
Det finns köpcenter och så finns det köpcenter. Och så finns det Bergvik. Alltså Bergviks köpcenter. Bästa Bergvik. Jag gillar det stället. För där finns nämligen allt mellan himmel och jord. Allt ifrån galaklänning till grillkörv. Och mellan sådana ytterligheter vill man ju leva. Och det är möjligt på Bergvik. Att leva alltså, trots corona. För där finns stora ytor och vidtagna åtgärder så man kan vara lugn och trygg när man handlar på Bergvik. Så håll i och håll ut. Åk dit och håll avstånd. Handla tryggt och säkert så vi alla får möjlighet att befinna oss mellan himmel och jord på bästa Bergvik.
Bra, alltså jag har ju så många funderingar och liksom tänkte vad hinner vi med när jag har en proffsantropolog framför mig så där. För jag går ju runt och funderar på saker.
Ja, såklart.
Ja, det gör man ju. När det gäller mänskligt beteende.
Ja.
Och något som jag har funderat på ganska mycket nu på slutet, det är den här trögheten som finns i oss människor. Så jag tänkte om du kunde förklara det för mig. Till exempel, alla vet att vi bör minska utsläppen för koldioxid och ändå ökar det. Vad är det hos oss människor som, alltså att vi måste fram till, nu är det ju, om vi pratar klimat så är det ju, nu är det ju kris.
Ja.
Ja, nu måste vi.
Ja.
Men vi vet om det sedan 70-talet.
Eller ännu längre.
Ännu längre.
Ja.
Ja. Har du någon bra förklaring? Varför är vi så tröga?
Det kan man ju förklara med att väldigt få av oss här uppe i Sverige känner att det håller på att förändras speciellt mycket. Ja, det kanske blir lite varmare.
Ja, det är mindre snö.
Mindre snö och kan vara lite varmare på sommaren. Men det är ungefär vad vi känner. Dessutom handlar det om att förändra saker som vi tycker är ganska härliga. Att ha en bil.
Mm.
Att vara fri är ju det.
Att
köpa
flyga.
Saker tycker vi om. Vi lever ju ett liv som, de saker vi måste ändra är ju mycket sånt som vi tycker om. Den som älskar att äta en härlig oxfilé med bearnaisesås till exempel. Eller sätta sig i bilen på fredagen och dra ut till landet. Eller varför inte ta en flygresa till New York för att handla lite exklusiva julklappar.
Alltså
det är sånt människor tycker om.
Ja, men, och det kittlar hela mig för att det är ju kul grejer.
Ja, det är jättekul. Och det är ju också de vi behöver ändra. Så att jag tror, hade det varit saker som vi tycker är obehagliga och jobbiga, då hade det ju gått enklare att förändra. Och om vi också känner av att någonting håller på att hända. Så pandemin är ett jättebra exempel på vad som händer när vi utsätts för ett rejält hot. Då går det ju skitsnabbt för människor att förändra beteenden. Så att det handlar ju jättemycket om det. Så kombinationen av att vi inte riktigt känner vad som pågår. Det är bara liksom information som nästan svävar över huvudet på oss. Alla vet, liksom, man orkar inte. Och sen det här att vi måste ändra saker som vi verkligen tycker om. Och det är ju mycket svårare. Så att jag tror att det är därför så att vi kommer inte att på riktigt börja förändra oss förrän vi känner att någonting rejält förändras. Och jag skulle kunna, men det skulle kunna vara ett varmare klimat, men jag tror faktiskt för våran del kan det vara så att det kommer vara klimatflyktingar som kommer bli det första som vi kommer känna av.
Mm.
För i andra delar av världen så är det ju långt mycket värre och de upplever verkligen rejält livshot redan idag och de kommer behöva liksom flytta på sig. Så att jag tror att sådana saker kommer att göra att vi måste faktiskt förändra oss.
Mm.
Så att... Och jag tror, jag har funderat lite grann, nu är vi mitt, när du och jag träffas är ju den här COP26.
Just det.
Climate Change-mötet i Glasgow. Och jag satt och pratade med Jakob häromdagen, Östberg, som jag har skrivit böckerna med. Då satt vi och pratade om, för nu det skrivs så otroligt mycket media om klimatet nu, just under det här Climate Change-mötet. Så vi satt pratande, för vi har ju skrivit mycket om det, att det är ju inte information som är vägen till förändring. Och det är det som vi så gärna vill tro.
Mm.
Att genom att informera och göra folk lite smartare, då kommer de ju förändra sig. Alltså vi vill ju så gärna tro på det, för vi tycker om den idén. Det är ja, för så förnuftigt.
Du har någonstans sagt det, att man kan inte informera bort problem.
Nej, precis. Precis,
så hur gör man då?
Ja, men vi flaggar ju för... lagstiftning och regleringar. För det är också så, om man tittar på, hade vi haft längre tid på oss? Hade vi pratat om, okej, om 200 år kan det eventuellt bli en 2-gradig höjning eller mer.
Mm.
Men så är det inte riktigt nu. Nu pratar vi om väldigt, väldigt korta tidsaspekter.
Ja, verkligen.
Och då med tanke på att människor, det är så svårt att förändra människors beteenden och vanor. Så vi har inte tid med det. Vi har inte tid att tro att men vi skriver lite mer i tidningen om det här. Vi skickar ut en liten informationsfolder. Så kommer det hända. Det kommer hända snart. Så är det ju inte. Och därför behöver man liksom, jag tror det är därför man också behöver reglera och lagstifta. Faktiskt, för att få en snabb förändring. Sen kommer folk tycka det skit. För vi lever ju också i det här marknadsliberala paradiset.
Mm.
Men om man vill ha förändring så tror jag att det är den vägen man måste gå. För sen å andra sidan handlar det om att förändra människors normer och förändra människors beteenden. Hur man lever sina vardagliga liv. Och ju fler som gör det, desto fler får man med sig.
Är vi sista generationen som lever så lyxigt?
Ja, om vi inte omdefinierar lyx. Vad är lyx?
Mm.
För det är det också. För lyx behöver ju inte vara det som vi ser som lyx idag. Resan till New York, handla julklappar, så. Lyx kan ju vara något annat och det är det som är delvis lite problemet. Att...
Vad skulle det kunna vara för lyx, tänker du?
Nej, men det kan ju kanske vara att det inte associeras med liksom, upplevelser i exotiska kulturer eller massa saker vi ska köpa, utan det kan ju vara upplevelser, det kan vara andra typer. Och det har vi ju sett under pandemin till exempel, hur folk mer är hemma. Att man upptäcker kanske Norden. Oh, nu fick vi inte resa in i Norge då, men... men ändå att vi liksom upptäcker att fan, det finns jättemycket fint här att göra som inte är så långt bort och sådär. Så jag tror att det handlar om det. Man måste omdefiniera vad som är ett meningsfullt och bra liv. Det är det som är grunden, tror jag. Och inte minst måste vi först komma till rätta med social hållbarhet. Så det kan jag tycka.
Vad menar du med det?
Jag menar att det är så lätt för oss som sitter i de här rika västkulturerna, som liksom har uppnått det välstånd som vi har.
Mm.
Och sitta och peka finger till Indien och Kina och säga vad de ska göra.
Mm.
För att det är väl självklart att de människor som bor där vill ju också uppleva någon typ av välstånd och trygghet. Och då kommer vi och säger så här, men gör inte så här, det är inget bra för miljön. Utan liksom, vi kan minsann lära er, gör så här och så här.
Mm.
Så att jag tror att så länge vi inte har social hållbarhet där människor känner att de lever ett bra liv, varför ska de börja leva klimatmässigt hållbart? Det är en liksom grundfråga, tror jag.
Mm. Mm. Och hur når man det då?
Ja, jag tror ju att visst, vi har ju vissa erfarenheter att titta på oss. Vi blev inte lyckligare för att vi hade en Gucci-väska. Så. Men det spelar ingen roll, för där är då mänskligheten. Ja, men jag vill också en sån, i alla fall.
Mm.
Alltså, spelar ingen roll. Jag tror att det man kan göra, och det pågår ju mycket sådana projekt, det är ju kanske att man kan... hur bygger man mer hållbara bostäder? Att vi liksom kan med hjälp av den teknologi så skulle man ju kunna hjälpa dem mycket bättre hur de ska liksom bygga sitt samhälle. Men jag tror att ojämlikheten i världen, den måste man nog komma till rätta med. Mm. Och vi pratar mycket om Kina och Indien idag, för de är ju enorma utsläppare av koldioxid. Så det är nog en väldigt stor fråga. Och därför kan jag också, det är ju så här, vi konsumeras otroligt mycket och nästan allting produceras ju i Kina eller i Asien. Och det är också konstigt på något sätt, för liksom, vi är superfokuserade på våra egna beteenden här. Vilket är jätteviktigt, och vilket återigen är viktigt för att förändra liksom hur människor upplever sin egen vardag, hur de beter sig, och man får med sig andra. Liksom. Mm. För det är så, apropå det här när jag hängde på där statistik B.
Just det.
Det är så lite vi funkar. Mm. Att vi liksom, gör hon så nu? Jag ser ändå upp till den personen, då vill jag också göra lite så. Mm. Och så. Så att det är ju jätteviktigt.
Ja, det är ju ingen liten fråga som
nej,
du bollar upp här.
Nej. Men jag också tänker, det är bra att ta hur man kör bil som ett exempel. När bilbälteslagen kom till exempel, det var inte så många som tyckte det var oho, fan vad coolt, häftigt.
Nej.
Nej, utan det var ju mer oh no. Men idag så drar vi på oss det utan ens tänka.
Mm.
Trafikregler, vi skulle inte kunna köra bil om vi inte hade trafikregler. Och där är det liksom så självklart, eller hur? Man lär sig det, man får köra bil utifrån de reglerna. Det är inte fritt, du får inte köra hur fort du vill. Du får inte köra liksom... Och lite samma tänker jag med samhället. Ja, men inför den typen av regler som på något sätt ändå begränsar oss. Vi kan leva ett gott liv, men att det ändå begränsar lite grann det som är väldigt klimatpåverkande.
Mm. Du är ju en ganska positiv människa ju.
Ja.
Tror du vi lyckas, eller är vi på gång att utrota oss själva?
Jag har hållit på med det här så mycket, och jag studerar människor så mycket.
Mm.
Så att jag är inte jättepositiv. Nej. När det kommer till det.
Nej.
Jag tror faktiskt att det kommer vara så här, att det kommer bli riktigt jobbigt. Och sen kommer det vända, och så kommer det kanske bli bättre.
Mm.
Mm. Men jag tror att det kommer bli jobbigt. Och inte inom en allt för lång framtid.
Vad menar du med jobbigt?
Nej, men jag tycker bara nu man märker att en del äldre, när det har varit ganska varma somrar de senaste åren. Det är ju jättejobbigt för vissa.
Ja.
Så att det kan bara vara sådana saker, att det blir att somrarna blir 4 månader av över 30 varje dag.
Mm.
Som kommer göra att folk börjar känna att är det här verkligen som man vill ha? Och när man börjar se de här förändringarna i naturen, hur det påverkar. Det kan räcka, men det är ju jättejobbigt för många, många äldre. Många som har någon typ av sjukdom när det är så varmt och sådär. Och det är ett bra exempel på hur man då plötsligt får en känsla av det är det här som kommer bli framtiden. Men jag tror att det kommer behöva bli lite jobbigt faktiskt. För då kommer man också att snabbt, för det kommer ju
för att komma ur den här trögheten som vi pratar om också.
Ja, precis. Mm. Liksom de här teknikfantasterna som tror att ny teknik ska rädda oss. Det, för mig är ju det som att bygga gröna konstruktioner på ruinerna av det gamla. Liksom.
Mm.
Utan man måste ta tag i okej, vad har vi för samhälle? Vad är grundorsaken till de problem vi står inför då? Och att man börjar liksom förändra där. Man kan ju inte liksom börja bygga någon grön teknik om man på det liksom som inte fungerar, obviously. Men det är ju många som tror att det är tekniken som ska rädda oss.
Mm. Mm. Men det tror
jag
inte.
Det var ju positivt ändå.
Ja.
Jag är så positiv.
Ja.
Vad helst skulle jag göra nu, det är att jag skulle vilja bara dra och jobba på... Min dröm är att jag skulle åka och jobba på någon sån här elefantreservat.
Mm-hmm.
Och mocka elefantskit.
Vad öppnar du då, tänker du?
Nej, för att jag är så trött på människor.
Ah.
Ja, du vet, jag har liksom studerat människor så länge och försökt förstå varför beteende är så här. Och jag brukar alltid säga så att ja, men människor säger en sak men gör någonting annat. Det är ju mitt liksom mantra när jag studerar människor. Och du vet, alla som känner mig. Du vet, när jag kommer hem till mina vänner och sådär, då är det liksom, nej, nu kommer Katarina. Har vi liksom kollat under sängen? Ligger det något där som hon kan upptäcka? Hur ser badrumsskåpet ut? Vad har vi i soporna? Du vet, sådär. För man går liksom och täcker av sådana saker för att verkligen förstå hur lever de här egentligen.
Mm. Mm.
Så jag börjar så här tröttna på människan, så jag skulle göra något helt annat. Jag bara får hålla på med...
Elefanter.
Ja, mocka skit. Liksom.
Mm.
Ja. Och det är en ganska tung skit, så det kommer jag liksom kräva ganska mycket, ja. Mycket av mig.
Just. Ja, det mår man ju bra av, alltså fysisk träning.
Ja, skitbra.
Men trött på människan, jag tänker när man studerar mänskligt beteende så där, är det lätt eller svårare att leva i en relation själv då?
Hur tänker du nu?
Ja, men jag tänker om du
nu vet ju inte jag, du sa att du var självständig i och för sig, men att relationer med andra människor, att leva tillsammans med dem, är man för analytisk eller är det till hjälp för dig?
Du kanske ska ringa min exman.
Ja, vad tror du jag skulle säga?
Jag vet inte. Nej, men jag, absolut. Alltså, och jag tänker nog det att i och med att jag också träffar så väldigt mycket människor och hemma hos så mycket människor, så har jag nog också utvecklat en förmåga att dels få människors förtroende. För som jag sa tidigare så hänger ju mitt jobb på att de litar på mig. Vågar liksom slappna av med mig. Men att jag också ganska snabbt har, kan se lite, göra en bedömning av människor. Framförallt när jag får komma hem till dem och se lite grann hur det ser ut, hur de har organiserat sitt liv och så vidare. Så att, ja, det är självklart. Det är ju jättestor skillnad om jag skulle jämföra med någon. Om jag och en ekonom skulle gå hem till dig till exempel, så skulle det vara jättespännande att se vad vi såg.
Ja.
Det kanske också är ett avsnitt.
Ja, det
antropologen kommer hem till Malta.
Jaha.
Ja. Och sen bara sitta och prata om.
Vi har ju många avsnitt framför oss.
Ja, verkligen. Verkligen.
Ja. Men jag fick svar på min fråga ändå, kände jag.
Ja, okej. Okay. Ja. Bra.
Ja.
Ja, bra.
Vad var det du sa?
Du, jag har ju i min podd ett avsnitt som heter Du har sagt.
Ja, det är ju spännande.
Ja.
Ja, och det roliga är när man lyssnar på dina avsnitt, så blir de flesta lite, oh, no, blir de lite så här, oj, ja, vad har jag sagt?
Ja.
Ja, det är roligt tycker jag. Det är ungefär
hur känner
att,
du då?
Nej, jag tycker det ska bli jättespännande att se vad du har plockat upp.
Ja.
Ja.
Människan är inte rationell.
Ja.
Vi har varit inne på det lite grann, men skulle du kunna ge lite mer kött på benen på det uttrycket?
Ja, det kan jag göra. Vi har ju pratat om det. Det här att vi gärna vill tro att människan är rationell. Och det grundar sig någonstans på upplysningstiden när man på något sätt separerade människans kropp och känslor med hennes tankar och förnuft.
Just det.
Och så sen har det levt kvar att vi faktiskt tror att vi är den här förnuftiga typen som via information och kunskap är kloka nog att oberoende utav andra och samhället runt omkring oss ska vi kunna fatta bra beslut och förändra våra beteenden mot det bättre. Och så är det ju inte riktigt. Utan,
nej, vi sitter lite grann med facit i hand nu.
Ja, precis. Exakt.
Det blir inte så bra.
Nej, det blir inte så bra. Och det är det som när jag säger att människor säger en sak men gör någonting annat. Och då blir det ju så viktigt att förstå också det här att, ja, men okej, du säger någonting till mig. Och då är jag också intresserad av, men gör han verkligen så? Så visar sig att du inte gör det. Men då blir det också intressant att veta, varför säger du till mig att du gör så? Men du gör inte det. Alltså de här glappen hela tiden, förstå vad är det som händer här. För att om vi ska förstå människor så måste vi förstå varför man agerar tvärtom mot vad man säger. Det blir ju jätteviktigt. Så jag pratar också om en humanistisk rationalitet. Istället för den här förnuftiga rationaliteten. Och väldigt, väldigt mycket som vi människor gör i vårat liv baseras på att jag vill bygga relationer med andra människor. Och det behöver inte alltid vara förnuftigt rationellt. Men det kan vara humanistiskt rationellt. Till exempel att jag har med en gåva till dig för jag vill bygga någon typ av band med dig.
Mm.
Det kanske inte är så förnuftigt egentligen. Det hade ju varit bättre om du hade köpt. Nu har Malte fått mina böcker. Att du hade köpt dem. Det hade ju varit bra för mig.
Jag kan betala.
Och där gick han direkt in i det rationella.
Exakt.
Nej, men så att väldigt, väldigt mycket vi gör, då vill vi ju förstärka våra sociala band. Och det behöver ju inte alls vara förnuftigt. Utan det handlar om att det är viktigare för mig att ha starka sociala relationer än att jag kanske är den här förnuftiga klimatmänniskan. Liksom. Mm. Så det finns så många nivåer på det där med förnuftet.
Men humanistiskt rationell, det var ju fint.
Ja, visst är det fint?
Ja,
ja.
Den tar jag till mig.
Ja, och den tänker jag för alla de här som älskar den här förnuftiga rationella människan kan ändå, ja, humanistiskt rationell, ja, men det är ändå lite mer förståeligt kanske än att bara säga att man inte alls är rationell. För jag tycker ju att det här begreppet irrationell som vi använder jättemycket när vi då ska förklara. Men varför är människor så dumma och inte ändra sig? De vet att de inte ska flyga till New York. Det är ju irrationellt. Nej, men då får man ju börja förstå det utifrån en liksom lite bredare perspektiv. Förstå. Varför gör den här människan det här fast den vet att den inte borde?
Mm. Mm. Den gör det fast han vet att han inte borde och skäms lite men fortsätter att göra det.
Exakt, precis. Ja. Och om vi då direkt bara liksom säger att det där är irrationellt, det är dumt. Ja, men då precis som vi pratar om skärmtid. Det är dumt att ha suttit för länge. Ja, men försök ta det lite djupare. Förstå lite mer varför den här personen gör på det sättet. Så kan du också se runt omkring. Det kanske inte är ännu en informationsblad om att det är dumt att flyga till New York. Jag slutar med det för det är inte bra. Ja, men du kanske ska reda på vad är det? Varför åker den här människan till New York? Vad är det som lockar där? Vad ger det för mening till den människan? Så att vi liksom hittar andra saker och börjar liksom jobba kring då.
Mm. Det viktigaste för en människa är att tillhöra en grupp.
Ja. Var det bara så kort?
Mm.
Ja. Men det är det viktigaste för människan. Att vara, du pratade om det i början där med flockdjuret.
Mm, ja. Just det.
Och att vara social är ju inte en tillvalsegenskap. Utan det är ju någonting vi föds in och vi är helt beroende av att någon plockar upp oss och tar hand om oss.
Mm.
Så att vara en del av gruppen, av flocken, är liksom det viktigaste av allt. Att vara människa. För om du inte känner att du tillhör någon, och det är också via att du tillhör en grupp som du också skapar dig själv. För du speglar ju vem du är hela tiden mot andra.
Mm.
Och det är ju de som också hjälper dig att bli den som du blir. Så att det är liksom helt avgörande för att vi också ska må bra som människor. Och det är där den där humanistiska rationaliteten kommer in då också. Att det är viktigare för oss att bygga de här sociala banden kanske, än att vara en duktig och korrekt klimatmänniska.
Mm.
Ja.
Människan är i grunden materialistisk.
Ja. Ja, där ser du ser lite tveksam ut där. Vad menar du med det?
Ja,
exakt.
Du har så rätt.
Ja. Nej, men vi pratar ju ofta om att köpa saker och äga saker är något dåligt.
Mm.
Mm. Men det är ju lite fel, för det är ju nämligen så att det är mängden saker vi har. Det är det som är knasigt.
Mm.
Men människan har alltid varit materialistisk och vi har liksom alltid tyckt om prylar. Vi har använt prylar för att uttrycka status och vem vi är. Vi har använt prylar som gåvor väldigt länge, även om det då var mer format som något typ av reciprocitet, att jag ger dig något, du ger mig något, och så bygger vi sociala band kring det.
Vad beror det på, tror du?
Ja, men det beror...
Är det inprogrammerat från början?
Nej, men det kan nog vara olika orsaker. För dels kan det ju vara att just i den gruppen behöver man ha vissa varumärken, vissa prylar för att också vara del av gruppen. Men i andra sammanhang kan det ju handla om att man också stärker liksom sociala band genom att ha samma saker. Men just det här materialistiska, det är ju inte för inte som väldigt många människor har begravts med saker som de också behöver i sitt nästa liv.
Mm.
Och det handlar om att människan är ju materialistisk. Alltså det är inget negativt i sig. Men det är ju det som vi ofta liksom gör en tolkning. Att det är så hemskt att vilja ha en pryl. Nej, det är det inte. Men det är hemskt att vilja ha 30 handväskor som ser hyfsat likadana ut.
Mm.
Alltså mängden, excessen av prylar som vi ändå på något sätt begär. Mm. Det är ju där som det ligger det här felaktiga då.
Ja, för det blir ju också en någon slags maktmarkör eller snoppmätartävling i det också.
Ja, absolut.
Vem har den största båten eller vem har den dyraste bilen? Eller?
Mm. Vem har den största bilen i Kiel?
Ja, det vet inte jag.
Är det han damp? Oh, men det är ändå spännande det där med hur man liksom... Visa sin identitet med olika saker.
Men har det alltid varit så? Även när det inte fanns så mycket prylar?
Ja, det har det nog alltid varit.
Den som hade...
Ja, för att den här materialiteten har ju ofta handlat om att den som har status eller den som har någon typ av hierarkisk överordning har ju ofta varit den som haft tillgång till lite snygga fjädrar eller de snyggaste snäckorna. Och det var ju ett sätt att uttrycka status. Så att ofta har ju det hängt ihop med... Och status är ju något av det viktigaste för människor. Om man till exempel, nu kommer jag in på ett stickspår, men du har ju frågat lite hur man ska förändra människors beteenden.
Mm.
Och om man får saker och ting att kännas att det ger mig status, då är det mycket enklare att förändra beteenden.
Så det kunde vara någonting då, när man tänker.
Ja.
Du pratar ju lagar och sånt.
Precis.
För att förändra.
Precis.
När vi pratar klimat.
Ja, precis. Och det är ju fortfarande lite så, det börjar ju komma lite saker. Nu är det ju väldigt, väldigt många som har bilmärket Tesla.
Mm.
Men där var det ju lite så att om man, varför ska en elbil behöva se så jävla tråkig och klumpig ut liksom? Och där var det ju väldigt mycket, handlar väldigt mycket om, nej, det kan vara en supercool bil som ger dig ändå en form av status liksom. Så du kan ju se i olika typer av varumärken hur man jobbar med status som ett sätt att förändra. Men det kan ju också vara, handla ett mycket om att det blir status och coolt att leva klimatsmart.
Mina damer och herrar, det har äntligen blivit dags, inte bara för mitt och Maltes favoritmoment här i programmet i podcasten, utan jag gissar för er allas. Det har blivit dags för Tombolan!
Tombolan!
Vi får se här.
Ja, mycket spännande.
Mm.
Ja, det här var kul.
Nu såg du väldigt lycklig ut.
Ja, har du en fråga till Malta?
Ah!
Tänk att jag får såna här.
Ja, det var värst. Men du ser att de är ganska lite tummade på.
Ja,
så det är
exakt.
Nya grejer.
Ja.
Ja.
Då skulle jag vilja ställa en fråga till dig. Som jag också funderat på.
Mm.
Vad gör du för analys av att dina gäster, när du ställer dina faktafrågor, så oftast har du med, vad äter du för mat? Vad dricker du? Och när du ställer frågan, vad dricker du? Så är det väldigt intressant att notera att de flesta stannar upp i tanken. Och vill de så gärna säga något alkoholmässigt.
Mm.
Så säger de vatten, för vatten är, det vill man ju helst. Man vill ju inte vara utan vatten.
Nej.
Och det har jag funderat mycket på när jag lyssnar på din podd. Att jag tycker det är ganska roligt.
Mm.
Hur tänker du själv kring det?
Jag har också gjort den reflektionen. Och nu när du säger det så kommer jag på att den frågan fick inte du.
Nej, exakt. Jag har satt och väntat på den.
Ja.
Ja. Ja, men jag har tänkt mycket på det för att det är så roligt. Om du hade ställt en fråga till mig och jag hade sagt vatten.
Mm.
Då hade alla tänkt så här, fan vad tråkig hon är. Vilken tråkig människa.
Mm.
Ja, för då gör du en bedömning.
Mm.
Ja, för då hade jag sagt, men jag helst tycker champagne. Så. Men den frågan egentligen handlar om du nu stod där i ett uttorkat landskap. Då vill man ju ändå ha vatten.
Ja, klart.
Eller hur? Så den frågan är lite speciell, tycker jag. Och
ja.
Den avslöjar rätt mycket om vad det är för människa.
Mm.
Mm.
Men de flesta kommer ju ändå till någon slags... Och så dricker jag ju givetvis gärna. Och så kommer
ja,
det där
precis.
Som man kanske trodde först.
Precis.
Om det är rött vin eller...
Eller alkoholfritt.
Som Annika Andersson, komikern, som champagne och snaps.
Ja, visst.
I kombination.
Ja.
Det tyckte jag var härligt att de sa det.
Den är spännande.
Ja.
Den har jag också gjort någon gång, men med resultatet att jag blivit hemskt dålig.
Just ja, den låter ju som att den risken
sen
finns.
Sen gärna en liten kräfta på det.
En kräfta
då
på
kan
det.
Man bli riktigt dålig.
Ja, en dålig kräfta på det. Så har man några dagar att göra.
Men det är så roligt, för när jag lyssnar på din podd, då lyssnar jag ju som antropolog.
Det är klart. Eftersom du alltid är det.
Ja, och då är det där typ en sån fråga som... Jag tycker det är spännande när man hör att folk tvekar. Hur ska jag svara nu? Vad skickar för signaler? Vad är det egentligen han frågar om? Lite sådana saker att man kan ju avläsa ganska mycket just kring hur människor svarar på frågor.
Mm.
Får jag ta en sista fråga nu?
Ja.
Jag ska ta en som är tummen på nu.
Mm.
Ja.
Eller det är kul med de nya.
Ja, det är kul. Den här ser jag något.
Som har varit med ett tag. Och den där har varit med
länge.
Ja.
Ja. Oj, det här var också en annat typsnitt.
Mm.
Om du arbetade med något annat än det du gör, vad skulle det vara?
Just det.
Kan inte tänka mig något annat att göra.
Wow.
Ja, faktiskt.
Är man nörd så är man.
Ja, och känner man att jag... Alltså den otroliga förmånen, det kanske du också känner, jag vet inte, det här att man inte har ett jobb och ett liv utanför jobbet.
Utan man är.
Man är sitt jobb. Man är det som man också drar in en inkomst på och kan leva på.
Mm.
Det är ju fantastiskt. Och det är ju liksom kanske inte jättemånga förunnat att kunna leva på det sättet.
Nej.
Så jag kan bara säga att nej.
Det här kommer
så skittråkigt. Du vill inte ställa någon fråga till dig själv. Jag ställer fråga till dig hur folk svarar.
Jag fick något svar, fick du något svar egentligen på den frågan?
Ja, men mer var mer intressant att var intressant att du också reflekterat innan.
Ja, för man hör ju verkligen att folk tar en paus. Dels för att inte säga något, att de skulle låta som... Jag tror att folk kanske är rädda för att de ska låta som de är alkoholister.
Exakt. Och om man säger vatten så är man lite orolig för, fan vad tråkiga jag låter.
Ja, så ja. Då lägger man till. Men så dricker jag gärna ett glas rött också.
Precis.
Så blir man...
Och bara ett glas.
Ja, ja.
Ofta. Jag dricker helst två flaskor om jag ändå öppnar en flaska.
Exakt.
Ja.
Det vore ju mer ärligt.
Det vore mycket ärligare.
Ja. Kan vi ta en sista?
Ja, det gör vi. Det
ja.
Vilket ögonblick skulle du vilja vara med om igen? Det finns många ögonblick.
Mm.
Ja. Jag skulle vilja vara med om att föda mina barn igen. Mm. Ja, inte det jobbiga då.
Nej,
nej, det vill jag inte. Men just när, de liksom, när man är klar och de lyfter upp barnet och lägger på ens mage. Mm. Det är så häftigt.
Det vet ju inte jag hur det känns.
Nej, som fast man. Du var ändå där.
Ja, jag vet ju hur det känns för mig som man.
Precis.
Jag, det skriver under, det är jag gärna med om igen. Men jag tror att det är en ännu häftigare upplevelse för en mamma.
Ja, alltså det är ja, säger jag. Men jag håller med, det är det säkert. Liksom just den totala skillnaden mellan den smärtan och sen känslan. Mm. Ja, men den är ju så fantastisk. Mm. Det jag skulle vara med om, jag skulle vilja vara med om min disputation igen. Det var en stor grej. Jag skulle vilja vara med om ibland små så här, händelser med mina föräldrar som har betytt mycket. Nu träffar jag mina föräldrar mycket fortfarande. Så.
De lever.
Ja.
Mm.
Men det kan vara såna små saker som har hänt. Och jag skulle säga att ofta de små sakerna som jag skulle vilja uppleva igen är antingen knutet till mina barn, tror jag, eller mina föräldrar.
Mm.
Och det är rätt intressant för jag börjar ändå bli till åren, får man ändå säga. Jag befinner mig mitt emellan här nu. Förra året tog min, eller nu i somras tog min yngste son studenten.
Mm.
Och så att nu lever jag ju utan barn. Och det är en ny fas i livet som är intressant, tycker jag. Och mina föräldrar är ju fortfarande så pass friska. Men sen kommer ju den nästa fas.
Just det. Men var bor de föräldrarna?
De bor utanför Arboga.
Mm, så landet. Det är en bit.
Ja, precis. Men då är ändå liksom, ja men då har man gjort, då har jag ändå varit mamma 25 år.
Mm.
Och nu är man inte det på det sättet. Det är klart
inte
man
på det
är
sätt.
Mamma.
Nej, ja.
Men och sen så kommer nästa fas så att, och då blir det så himla tydligt tycker jag, att titta på eller känner sitt liv att det liksom är ju så tydligt kring de här familjerelaterade faserna liksom. Vad händer i familjen rent socialt? Att det är så starkt präglar hur vi lever och uppfattar våra liv.
Mm. Hur det är det att vara barnfri så att säga?
Det är speciellt skulle jag säga. Jag tycker att det är sorgligt.
Vad är du saknar?
Jag saknar en närvaro av att någon bara är där. Mm. Någon som man kanske käkar mindre med, för du vet ju själv.
Mm.
En teenager är inte någon som man liksom hänger med. De har ju sitt eget liv, men de är ändå... Ja,
de finns.
De finns på något sätt. Och i och med att jag också lever själv så blir det klart att det blir tydligare. För jag tror att lever man i en parrelation, det är klart att det kanske inte blir samma känsla så. Men så att jag är inte sentimental på det sättet. Det är ju bara något som ska ske. Men det är sorgligt och det är lite speciellt tycker jag att gå in i den fasen. Och en sak som jag tänkt på det här att man inte längre har den rollen. Eller hur? Att man ändå ska vara någon som föregår med gott exempel. Man ska åka hem och göra någon middag ändå. Plötsligt är det, nej, jag kan göra vad fan som helst.
Mm.
Liksom så. Den är ju speciell.
Mm.
Så att, ja.
Man ska inte jaga iväg någon tonåring till skolan då?
Nej, precis. Nej, men så det, och jag tycker just de här olika livsfaserna, återigen, rent antropologiskt, tycker jag att det är spännande att titta på. Livsfaser och hur det liksom påverkar oss som människor.
Mm.
Mm. Men själv då? Har du några unga hemma eller?
Nej, de flyttade ju för många, många år sedan.
Så du är van? Du skulle kunna ge mig något råd?
Alltså det är ju som allt. Kan jag tycka att man bor in sig i sin situation? Så även, för det syntes på dig att det var sorg. när du berättar om det. Men det kommer ju också massa sköna grejer du upptäcker. Typ att du kan göra vad du vill.
Ja.
Den är rätt så skön. Ja, men det, alltså det är ju en frihet också.
Ja, absolut. Det är en jättefrihet.
Så att, det är inget råd utan mer en tröst att det kommer bli bra, Katarina.
Ja, det kommer bli.
Ja. Vi stänger tombolan där.
Ja.
Som avslutning.
Ja.
Så tyckte jag det var rätt så intressant när du gjorde skillnad på skam och skuld.
Just det.
Om det var i ett poddavsnitt eller en artikel jag läste. Mm. Oklart. Men kan du ta med oss på det?
Mm.
Vad är för skillnad?
Skillnaden är att skam är något som riktas till dig som individ. Medan skuld är en handling som du har gjort.
Med beteende.
Mm, precis. Mm. Och varför det är intressant är ju för att vi lever i Sverige i en skamkultur.
Mm.
Och man kan ju dela upp olika samhällen då, kulturer säger jag, i skam- eller skuldkulturer. Och till exempel Japan och Sverige är ju skamkultur. Och jag brukar lätt översätta det med om man tittar på barnuppfostran, för de flesta har ju ändå någon hyfsad koll på hur man ska uppfostra sina barn. I hope.
Mm, det tror jag. Mm.
Och då vet ju de flesta att om ens barn gör någonting dumt så ska man ju inte säga så här, men Malte, vad dum du är. Ska inte jag säga då?
Nej.
Om du hade varit mitt barn.
Nej,
ja.
jag är med.
Utan då ska jag säga så här, det där var dumt gjort Malte, men just jag tycker det. Om dig som person.
Mm.
Det är skillnaden på skam och skuld.
Mm.
Väldigt, väldigt enkelt.
Men du menar att vi i Sverige hamnar mer på skam, att vi går på person?
Ja, exakt. Om du beter dig på ett fel sätt så kan du bli utesluten, medvetet eller omedvetet, från din sociala grupp. För att de vill inte ha med dig, för att du liksom fläckar ner gruppen. För att du är fel.
Mm.
Medan då i en skuldkultur så det hamnar aldrig liksom på den nivån, utan då är det mer att det var jävligt dumt gjort liksom, men du är en del av våran grupp.
Mm.
Om man verkligen förtydligar vad de här olika betyder. Och det är därför skam inte heller är ett speciellt bra sätt att förändra beteenden på. Till viss del, det här med, vi pratar mycket i Sverige om flygskam. Det myntades ju i Sverige.
Ja, det borde heta flygskuld.
Exakt, precis. Faktiskt. För det som händer med skambegreppet är att då börjar folk smyga med sina beteenden.
Just det.
Så då fick vi det här smygflyga istället.
Mm.
Som liksom någon sorts motdrag mot flygskammen.
Just det.
Och det är det som händer i skamkultur, för då vågar man ju inte stå upp för hur man lever sitt liv, utan man börjar ju liksom gömma och dölja saker som man gör.
Mm.
Och i längden får ju det sin konsekvens att vi inte kan prata om olika saker. Så istället för att vi kanske kunde prata om dina ständiga New York-resor, så kanske du inte ens vågar säga det längre. Att du åkte till New York en gång på vintern och en gång på sommaren.
Mm.
För då skulle inte du accepteras liksom i det här sociala sammanhanget vi lever i då. Så istället så berättar inte du det. Du lägger aldrig bilder liksom därifrån på dina sociala medier och sådär. Utan du bara gör det.
Det är ganska intressant det som händer i mig nu när du säger det, så känner jag att jag bör nog säga att det här var bara ett exempel. Jag åker inte.
Ja.
Alltså, den känslan får jag.
Men det var därför jag sa så här, men vad dum du är, Malte.
Ja. Jag åker alltså inte till New York en gång i halvåret.
Nej, det var ett exempel.
Ja, det var det.
Mm. Exakt. Nej, men det är ett bra, just det att om vi inte har ett öppet klimat så att vi kan prata om saker och ting, då är det också väldigt svårt att komma till rätta med beteenden.
Mm.
För ju mer vi liksom hyschar och döljer och inte vågar stå för, desto mer liksom, kanske vi förstärker den typen av beteenden fast ingen vet. Liksom.
Just det.
Så det handlar mycket om att man en öppenhet helt enkelt.
Och också att man medvetande gör människor också, tror jag. För det är inte alla som skiljer på kritik att det är beteende eller personligt.
Nej, precis.
Alltså, jag kan ju säga till någon och jag märker att hela personen tar illa upp.
Aha.
Som om jag, även om jag kanske är väldigt noga i att prata om beteendet, så åker hela personen
ja,
med.
Ja, exakt. Och det tror jag också beror på att vi bor i en skamkultur.
Mm.
För även fast du är duktig och säger att jag gillar ju dig, men det där var ju lite dumt.
Mm.
Så om du präglar din skamkultur så spelar det ingen roll.
Just det.
Och det är det också som det här att vara liksom präglad i en specifik typ av kultur. Det är det som blir intressant, för det formar oss så starkt som människor. Och har vi varit uppväxta i en skamkultur, det är klart att det spelar ingen roll om du säger att alltså jag gillar ju dig, men det där var ju skitdumt gjort.
Mm.
För då liksom är man delvis, men omedvetet så fångar man ändå upp dig i liksom någon form av skamkänsla.
Mm.
Så att nej, så att det är, tycker jag, lite problematiskt. För skam är inte ett bra sätt att förändra beteenden. Det är ett negativt sätt.
Mm.
Mm. Men status då, som vi pratade om tidigare, det är ju mer ett positivt sätt att jobba med förändring av beteenden.
Mm.
Mm.
Status och skuld i
exakt,
en
precis.
Helig kombo.
Ja, mer status än skuld då.
Då tar vi oss fram.
Ja.
Sponsorsnack. Tänk att det finns företag som vill göra skillnad på riktigt. Alltså inte för att tjäna pengar i första hand, utan för att ta ansvar. Jag tänker på OK Värmland. När jag tankar min bil där, för det gör jag, så finns det en uppsjö av alternativa bränslen. Det gillar jag. Själv kör jag på HVO 100, men det finns ju självklart etanol, diesel extra och biogas. Jo, jag tackar ja. Miljöansvar, säger jag. Vad säger du? Sen är det ju så att det är ett kooperativ och jag gillar så den idén. Att stationerna tar hand om varann. Så det kan finnas en mack i Skillingsmark, Vikene och Sunnemo bara för att OK Värmland tar ansvar för att hålla just Värmland levande. Jo, jag tackar ja. Igen. Socialt ansvar, säger jag. Vad säger du? Kort sagt kan man i alla fall säga att det handlar om att lösa problem gemensamt. Så sväng in och kom med i det kooperativa sällskapet. OK Värmland. Tillsammans gör vi gott för Värmland. Om du kikar i framtidskikan lite grann då.
Mm.
10 år framåt. Hur ser konsumtionskulturen ut?
Ja, men då har ju planeten gått under. Så att...
Om 10 år?
Ja.
Jag tror det.
Nej.
Det var mörkt.
Sen vi pratade ändå om vad gud var optimistisk. Ja.
Ja, men du hade inte så optimistisk syn.
Nej, det
syn.
Hade jag inte.
Du trodde kanske att vi överlever, men det kommer bli tufft.
Ja.
Men du ger oss mer än 10 år ändå.
Ja, det gör jag. Precis. Mm. Jag tycker 10 år är jättesvårt att säga. För om du tittar 10 år tillbaks.
Mm.
Det är inte så länge sedan. Hur mycket har förändrats?
Väldigt mycket.
Och också väldigt lite.
Mm. Ja, men man tänker på just smartphone och vad det har hänt och skärmtid och algoritmstyrda saker.
Precis.
Då har det hänt ganska mycket.
Precis.
Och vad menar du som inte har hänt så mycket då?
Nej, men jag tänker att man liksom överskattar ofta vad som händer framåt.
Mm.
Medan våra beteenden är väldigt stabila. Alltså vad som vi egentligen tycker är viktigt som människor. Men det är liksom kanske runt omkring med teknik och sådär. Men ofta går det väldigt mycket trögare att förändra hur vi lever våra liv. Så där.
Mm.
Men när man säger 10 år framåt, då kan det vara antingen... Det är 2 saker här som spelar in. Dels en ökad medvetenhet om att vi inte ska konsumera så mycket. Den ligger liksom och bubblar där.
Mm.
Och sen den andra är ju att om 10 år, om vi har det algoritmstyrda konsumtionsmarknaden vi har idag, så vad kommer inte kunna hända om 10 år? Och då för mig blir det de här 2, i allting som jag sysslar med, så är det just de här 2 sakerna som är, vi pratar så mycket förnuftigt om vad vi behöver förändra och hur vi ska leva våra liv och så vidare. Och i den andra skålen så ligger marknaden och marknadsföringen som något omedvetet som liksom påverkar allting vi gör i livet. Och för mig, de här 2 sakerna, jag skulle säga att marknaden är starkare än vårt förnuftiga förhållningssätt till hur vi ska leva våra liv. För marknadskrafterna är enormt starka och påverkar oss så mycket, så det spelar inte speciellt stor roll hur förnuftiga vi är. Det är lite som David och Goliat för mig, faktiskt.
Mm.
David, fast vi tror att klimatet och klimatomställningen är Goliat, men egentligen så är det marknadskrafterna. Mm. Så att, och jag tänker, man pratar ju, om du har hört talas om nudging till exempel.
Nej.
Nudging handlar om att styra människors beteende, så att man till exempel i butik sätter fram mer gröna varor, varor som är bra för miljön eller för din hälsa. Och så liksom genom placering i butik och så vidare så kan man få dig att köpa bättre produkter. Man knuffar människor att göra bättre beteenden. Man minskar kanske en tallrik så att maträtten du får är lite mindre för att man har gjort tallrikarna lite mindre. Sådana saker är ju nudging. Och det hjälper människor att leva bättre utan att de hela tiden måste tänka och fatta de där besluten själv. Men nudging liksom pratas om att men det är något nytt. Det är jättebra hur vi ska förändra människor och bli mer klimatvänliga. Liksom, nudging har ju använts av marknadsförare hur länge som helst för att få oss att köpa saker. Liksom det här när det doftar bullen när du kommer in på liksom brödavdelningen på ICA eller alla godis som hänger precis vid kassorna. Men det kallas ju sludge. Alltså att det är åt andra hållet då. Men det är ju liksom något som marknadsförare har använt i evigheter. Det är ju inget nytt. Liksom, men nu är det som att men det är så nytt. Liksom. Och för mig är det så tydligt bevis på att marknaden och marknadskrafterna är så otroligt starka idag. Och att kämpa mot dem med förnuft, den är ju svår.
Den är tuff.
Den är tuff. Så därför konsumtionen om 10 år.
Just det, det var det
som jag sa, för då säger vi har hela den här liksom rörelsen kring konsumtion, vi måste dra ner på konsumtion, det kan inte vara prylar som är vägen till ett lyckligt liv. Å andra sidan så har vi marknaden som kämpar för att överleva, där tillväxt fortfarande är det enda som är viktigt. Så kan vi se om 10 år vilket som är starkast.
Du tror på marknaden.
Ja.
Vem var David och vem var Goliat? Jag hängde inte med det riktigt.
Där var ju då marknaden Goliat. Och de här som liksom kämpar för klimat, att vi måste förändra våra beteenden, är ju då lite David.
Men vem var det som vann egentligen?
Ja, precis. Det är det. Men du får kämpa på där. Vet du.
Ja.
Ska vi runda av?
Sista frågan.
Ja.
Vad dricker du helst?
Champagne.
Stort tack.
Ja.
För att du satte dig på tåget och åkte hit.
Ja. Och någonting... vi ses ju i mitt kök framöver.
Ja, men visst gör vi det.
Ja, det gör vi.
Det känns som att det är åtminstone ett avsnitt kvar. Det kan bli fler.
Ja. Du är så välkommen. Ja.
Härligt. Då tackar vi för nu.
Ja, tack så jättemycket.